Restaurering är egentligen att återge möbeln bruksvärdet tillbaka. När sen däremot konserveringen igen mera att stanna förfallet.
Men vad är det för skillnad för en som inte är så insatt att jämfört mellan liksom renovering och att restaurera någonting?
No, renovering är ju mera liksom såna här hårdhäntare åtgärder. Att det där här, när jag restaurerar så försöker jag ju förstås i mån av möjlighet ge tillbaka den där forna dagars glansen att möbeln får hålla sitt originalutseende. När i renoveringen så kanske man gör just så här som med den här vita Larssonstolen, att man har gått och måla över med vit alkydfärg som absolut inte hör hemma där.
Anne Syrén är möbelrestauratör i Ekenäs. Hennes ateljé ligger i Gamla stan och idag har stamkunden Andy Nyström kommit in med en stol som har målats vitt.
Vad har du hämtat hit idag?
En gammal stol från stugan som Anne ska fixa upp och skrapa bort all gammal eländig färg från. Så ser vi vad det blir.
Ja, det är alltså den här vita stolen som står här bredvid en exakt likadan som då är din egen, Anne. Vad är det för typ av stol det här frågan om?
Nå, enligt Anne är det en Sonck-stol från när?
Den är ritad av Lars Sonck. Och han föddes ju 1870 så att det där, nu har den ju över 100 år på nacken. Och här har det ju hänt det här typiska klassiska som ofta på 70-talet man målar över allting med vit alkydfärg. Som också den här, plus att den har fått lite brunaktig dekormålning. Dekor som inte är så hemskt brunligt. Men här kommer jag att gå till väga så att jag ser vad det kommer fram för originalfärg. Går det eventuellt att spara originalfärgen, ta fram den försiktigt. Men det är ju alltid det med dylika arbeten. Att man har inte en aning om vad som kommer fram när man börjar bearbeta. Att möbeln börjar berätta sitt eget språk.
Men hur har du fått tag på den här stolen?
Den har funnits i familjen i säkert 50-tals år. Eller?
Så vem är det som har målat på den, tror du?
Ingen aning. Det vet jag faktiskt inte.
Nå, hur är det med sådana här arbeten? Hur dyrt kan det bli att restaurera en möbel?
Det är otroligt varierande. Att det är ju också en sak som är många gånger väldigt svårt att uppskatta. Speciellt när man börjar ta bort målfärger. Att det finns färg som är väldigt lätt att ta bort. Och sen finns det färg som är väldigt svårt att få bort. Det beror också på att om det är meningen att man ska ta fram originalfärg. Det tar väldigt mycket mer tid. Att det snabbaste jag har strippat, tagit bort färgen på en stol, har kunnat vara kanske 3 timmar om det har varit frågan om en väldigt enkel och kanske bara då ett lager målfärg. Och det mesta som har gått på en stol som var, där tog jag fram originalfärgen, det var närmare 40 timmar.
Så det blir ganska dyrt när det är så många timmar frågan det, om det.
Jo då, i så fall. Att, men här är det ju det tacksamma att det är ju släta ytor och det är inga krävande dekor och ornament och sånt.
Men hur är det, Andy, har du tidigare hämtat hit saker? Eller den första gången som du är här?
Nej, jag har nog varit många gånger. Jag känner Anne sen tidigare och har hämtat diverse små grejer från stugan. Där vi har lite sådana, ska vi säga, autentiska grejer.
Men varför vill du egentligen restaurera de här sakerna?
No, jag tycker inte ser så hyvä ut med den där vita färgen som någon har kluddat på den någon gång i världen. Att möjligast original är nog det som intresserar.
Det som är ju alltid trevligt när man har stamkunder, så jag lär ju känna deras smak och vi pratar liksom samma språk.
Ja, är du liksom raseborgare själv eller varifrån är du?
Jo, jag är egentligen nog i praktiken hemma från Ekenäs, ja.
Just det. Dina kunder ofta från Ekenäs eller varifrån är de hemma?
Alltså det är väldigt varierande. Jag har mycket Ekenäskunder. Här finns ju stora gårdar som är återkommande kunder. Förstås här i Gamla stan finns det ju en hel del. Men kanske allra största delen är nog från huvudstadsregionen. Men att längst i öst har jag stamkund i Sibbo. Och längst i väst har jag restaurerat i Åland. Att allt däremellan.
Anne Syrén lagar både möbler och saker.
Det är förstås främst möbler. Men sen har jag restaurerat en hel del förgyllda ramar till exempel. Att där kan jag tacka Pro Artibus-konservatorn Kai Nylund som lärde mig den kunskapen. Så att det har blivit många, många sådana. Och det där jag gör stänkmålning, fönsterrestaurering en del, dörrar. Och jag brukar säga allt från dockvagnar till stora linneskåp. Mest blir det kanske sittmöbler, för det är ju de som blir mest därda i användningen. Men, Men det är allt egentligen.
Vad är det mest spännande du har restaurerat?
Allting är egentligen spännande, men det här förstås ju är en stor ära var ju att få restaurera Helen Kärbäcks gungstol. Och också Dragsfjärdkyrkas altartavlas ramar. Det var ett stort arbete och intressant, men jag kan inte egentligen säga någonting specifikt, för att det här är ett arbete som jag brinner för och allting är ju väldigt spännande. Att när jag får in en pjäs, låt oss säga, gustavianska förstås, det är ju från slutet av 1700-talet, men också har jag restaurerat ett barockskåp från 1600-talet, och när de här föremålen börjar berätta sitt språk, för att jag kan ju se spår av vad de har varit med om, så jag är alltid väldigt glad över att få jobba med de här föremålen. Att de är alla individer, precis som oss människor. De har varit med om så mycket, de har en lång historia bakom sig, de har sitt mycket livsöden, och allt det här gör ju att alla föremål blir ju väldigt spännande. Det är ju klart att om jag nu limmar en stol, tar isär den och limmar ihop den, det är ju jätteviktigt och det är ju bra att man gör det, men där är det ju förstås inte, det är inte så hemskt spännande, men sen allt annat är ju nog.
Tänker du liksom på föremålens historia när du håller på att restaurera dem någon gång?
Ja, alltid. Det är ju det också som gör det så intressant. Och ofta vet ju kunden, speciellt om det är släktklenoder, så vet kunden proveniensen. Att till och med har jag restaurerat en gång en gustaviansk trågsoffa som kunden hade med faktiskt en lista på hur den hade gått i släkten ända från 1700-talet. Och den hade varit med om Åbo brand. Och då blir det ju på något vis mera skäl till föremålen när jag vet precis var den har levt.
Nå, om vi tittar lite mer på själva arbetet och att restaurera en möbel. Vad kan man egentligen göra fel när man restaurerar någonting?
Tänker man inte efter så kan man ju göra mycket fel. Man kan ju åstadkomma restaureringsskador och det där. Man bör ju helt enkelt kunna sin sak. Därför har jag ju studerat och förstås åren har ju lärt mig. Men jag går alltid tillväga så att när jag får in ett arbete, speciellt om det är ett stort arbete som den här spegeln som är här, så den kom nu hit för en och en halv vecka sedan. Och det där, det här kommer att bli ett så stort arbete med åtskilliga tiotals timmar. Här är väldigt krävande restaurering framför mig. Så att ett sådant här arbete börjar jag aldrig någonsin direkt med. Utan spegeln får ligga här fast veckor. Jag måste samla intryck, jag måste studera den och titta på den. Och fundera hur gå tillväga. Här blir det ju först lätt rengöring, sen blir det ju bättre rengöring, men sen måste man ju limma alla lösa bitar för att kunna komma vidare. Så att man måste tänka efter, man måste vara ödmjuk och det där, ha respekt för föremålet. Börjar man hossa, så då händer det tråkigheter.
Hur ofta får du in saker som folk redan själva provat att renovera lite på?
Jo då, har nog hänt väldigt många gånger. Det klassiska är ju att stolarna har börjat släppa limning. Limfogarna börjar bli lösa, så har man då slått in spikar och skruvar och satt in de mest mystiska lim som finns. För att som man gjorde förr och som jag ju också gör, man limmar med animaliskt lim som är reversibelt. Men hade sen kommit araldit och epoxy och erikeper, så att det är ju arbetet sen för mig väldigt mycket besvärligare. Men det är ju klart, den kunden har ju inte vetat, den har nu bara fått väl att få möbeln stadigare. Så att, och just det här att måla över.
Det är en klassiker liksom ofta som du får in.
Ja, absolut.
Har det varit någon viss tidsera som folk har vilja måla över möblerna, eller varför har det kommit?
No, det är ju klart att det har ju förekommit under decennierna. Det kan vara en viss period, det är ju populärt med vitt. Och sen var det ju 70-talet, så avlutar man ju möbler, vilket var ju väldigt dramatiskt, för att då förstör man ju också virket. Det är sådana här modegrejer, helt enkelt. Det fanns företag som hade stora lutbad och man kastade dit stora fina bondskåp med originalmålningar och allting skulle se ut som en bastukammare.
Precis. Är det någon viss tids möbler som du själv blir förtjust i när du håller på att restaurera dem?
Ja, det är ju nog alltså gustavianska möbler och sen det där om jag får in 1700-tals rokoko, det är väldigt fascinerande.
Hur skulle du beskriva att de ser ut om du skulle beskriva det för någon som inte alls är insatt i möbler och historia?
Nå, till exempel här, när du ser den här gustavianska stolen så här är ju det här, de här typiska florerna här på frambenens övre del och palmetter som går genom sargen och det där. När rokoko har ju sen igen det här lite S-formspråk. Och det finns så många olika utseenden på gustavianska möbler till exempel. Att jag ser det ju förstås när jag ser föremålet, att vad det är för stil och tidsperiod. Men det är nog lite svårt att förklara att när det finns så
många. De är ju väldigt detaljrika överlag, de här stilarna. Något. Det är inte här en enklare modell som till exempel den här Larsson-stolen var. Den är kanske lite mer enklare.
Ja, här är ju, de har ju lite det där jugend i sig och nationalromantik.
Du berättade här tidigare att det kan gå liksom veckor innan du kan börja jobba med någonting som ska restaureras. Och sen också tar det länge att restaurera dem. Vad är det som gör att processen blir så lång?
Framförallt just till exempel med den här spegeln, att jag måste ju planera hur jag går tillväga. Och här är ju så pass mycket skador att det tar ju väldigt länge att restaurera dem. Men det är ju klart att har jag till exempel ett enormt stort skåp, så det är ju redan liksom att flytta på den. Ibland måste man ju kanske skruva bort dörrar och plocka bort hyllor och sånt här. Och man måste ju ha tålamod, att man kan inte bara liksom sätta fart för att få det färdigt och få pengarna bort. Då skulle man ju inte kunna jobba med det här.
Hur dyrt blir det sådär att laga saker?
Förstås blir det ju, kan det ju bli ett högt pris på en pjäs att restaurera, men sen det här, om kunden är något tveksam, så jag brukar nog sen då poängtera det att om det är en pjäs som då har funnits i släkten 100 år, 200 år, så det där, den har ju redan liksom, den har ju känslomässigt värde, den har kulturhistoriskt värde. Den tidens gamla möbler är ju så väldigt välgjorda och av fint virke att den kan ännu då gå generationer i arv. Så att om man nu då sätter några tusen euro på en pjäs, så det där, det är ju definitivt värt det. Men det här, om man nu tänker till exempel vad bilar sväljer för pengar, så det är ju ganska stora summor, och där tänker man ju inte kanske att, och det är ju dessutom ingen investering, att det är ju. Men sen också ser jag nog som en viktig del av mitt yrke att informera kunderna att om det faktiskt är frågan om en pjäs som skulle bli orimligt dyr att restaurera med tanke på dens värde, så då säger jag ju nog också att det är ingen vits mera, för varje föremål har sin slutända.
Har du restaurerat mycket saker som du har hemma i ditt eget hem?
Absolut inte. Jag har faktiskt här nu, när det här är inte restaurering, men jag beslöt att jag har aldrig gjort någonting åt mig själv, och jag har ju faktiskt inte heller antika möbler. Att det där, jag har bara glädjen och lyckan att få göra det åt andra. Men nu beslöt jag att jag gör någonting åt mig själv, så jag har här en limskiva av björk, och den har jag då marmoreringsmåla till mitt vardagsrum hemma. Jag ska få svarta järnben. Och det här med marmorering är faktiskt en sån där lite, något av en passion.
Ja, den här går ju liksom i så här guld och kanske lite lila toner, skulle man säga.
Ja, här är det här. Gullockra är ganska kraftigt och engelskt rött. Jag har ju blandat alla de här färgerna själv, så att det där. Här är många lager. Och sen då har jag ju jobbat med tvättsvamp, sån här natursvamp och grävlingsfördrivare. Och sen till sist måla de här sprickorna här på ytan, så att det är faktiskt kommit in folk som har trott att det är äkta marmor. De har tittat under att det är faktiskt björk, men det är det nog.
Det är säkert roligt att få den kommentaren av kunder.
Absolut,
också.
Ja. Som jag ju har här också, marmorerar de här pelarna i min ateljé.
Ska du kunna berätta lite om dina redskap som du använder?
Jag förstås håller ju mig till traditionella metoder. Och det där, till exempel om jag målar, så då är det ju med linoljefärg. Och då är ju bra penslar av hög kvalitet ytterst viktiga. Och de värnar jag om det vore mina egna barn. Att de, mina äldsta penslar är nästan lika gamla som min ateljé. Att det gäller att köta om dem faktiskt väl. Och det där. Min dyraste pensel var över 100 euro här. En grävlingsfördrivare som jag använder när jag marmorerar och ådrar. Och sen förstås när det gäller fanering av någonting, fanerreparationer till exempel, så då behöver jag en fanerhammare. Och den här faktiskt gjorde jag själv när jag studerade.
Oj, den har lite annorlunda form.
Jo, alltså det, när man fanerar så tänker jag att om man då har... Man har satt fanerstycket med lim då på pjäsen, dit på den platsen det ska limmas, så man fäster det med det här fanerhammaren genom att dra den liksom längs med fanerbiten. Och det där, och sen förstås ju när jag tar bort målfärg eller tar fram originalfärg på någonting, så behöver jag ju massa olika sorters mystiska instrument och verktyg som jag nu, jag har allt från till exempel det här som jag nu har här i handen, det är väldigt gamla tandläkarverktyg.
Just det, det ser ut som små, lite som skedar eller vad ska man säga?
Ja, ja. Och det där, det är nu skrapor och det är spacklar och det är skalpeller och det är väldigt mycket har jag format själv med smärgen till önskad form om jag har till exempel en besvärlig plats eller dekor, så måste jag ju då göra instrumentet själv.
Det är säkert ganska utmanande det här jobbet då på det sättet.
Ja, det är det. Definitivt. Och det där speciellt just sen också när det kommer in, som den här spegeln här nu, blir nog inom ramrestaurering min karriärs definitivt största utmaning. Men det är ju också väldigt givande att arbetet är utmanande.
Nå, det var för 10,5 år sedan du började jobba med det här. Vad var det som fick dig att börja med det här?
Jag har ändå sedan barn varit intresserad av gamla föremål, och jag kommer från en hantverkarsläkt. Både min far, farfar och farfars far var stenhuggare. Att redan som liten flicka var jag med i pappas graveringsverkstad, fick förgylla gravstenstexter. Jag jobbade över 20 år som sjukskötaryrke, men sen ville jag göra ännu någonting annat, så att jag beslöt att jag ska skaffa mig ett yrke till. Och det var lite av en slump att det sen jag kom på att här finns ju den här restaureringsskolningen, så började jag på den linjen och här är jag nu. Det här är så stor del av mitt liv liksom, att jag känner mig lyckligt lottad att få ha ett sånt här yrke. Jag tar det på väldigt stort allvar när jag sätter igång med en pjäs. Att kanske det är också det sen som syns i slutresultatet, att man måste nog ha hjärta med för att det där, annars skulle det ju inte bli till någonting.